Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Dette sending nummer to fra Civita-samtalen som jeg hadde med Johan Nordberg i mai, og som sendt som Civita-kveld. Johan Nordberg idehistoriker og har skrevet mange bøker, og den siste boken som tema for dagens sending heter Open, The Story of Human Progress. Denne boken handler om verdier som bidrar til eller som hindrer menneskelig fremgang. Og det altså tema som vi skal snakke om i dag. Har du gått glipp av første episode med Johan Nordberg, så kan du lytte til episoden som kom i forrige uke, altså tirsdag den 6. juli. Så velkommen igjen og velkommen tilbake til Johan Nordberg.
Da skal vi over til din neste bok, eller siste bok som du har skrevet foreløpig. Det Open, The Story of Human Progress. Så den kan jeg ikke vise annet enn at jeg kan anbefale å laste den her på Kindle. Du har den der, supert.
Fitt, ja. Ja, jeg fikk flere eksemplarer.
Der kan noen alle se den boken. Og du skriver at dette egentlig forhistorien og fortsettelsen til en bok som du skrev fra i 2016 som heter Progress. Og du snakker veldig mye om idé, eller skriver om det, og særlig sentralt ideen da om åpenhet, og hvorfor den så sentral. Og så går du langt tilbake i tid, og hypotesen i den boken som du nå akkurat holdt opp, det at det er ikke Vesten som driveren i globaliseringen, men det rett og slett verdien åpenhet. Kan ikke du bare rett og slett fortelle hvorfor kalte du boken din for det, og hva den helt sentrale tesen i boken din?
Ja, vad det här handlar om är att när människan skapade världen börjar lite här och nu och funderar på vad är det som har gjort det möjligt att komma till den här punkten, till den här typen av civilisation. Open börjar lite från andra hållet och berättar historien från början istället. Och då ser vi det intressanta faktum att det är olika guldåldrar av snabb vetenskaplig teknisk utveckling har ägt rum i mängder av olika civilisationer på olika ställen i världen. Och i olika kulturer och olika religioner, de har varit hedniska och de har varit muslimska och de har varit konfucianska och kalvinistiska och katolska och allt möjligt. Den enda gemensamma nämnaren är att de har varit relativt sett öppna. Öppna mot nya idéer, ny handel med omvärlden, öppna för nya experiment. Och min definition av öppenhet, om jag ska summera det i ett ord, så är det att vara öppen för överraskningar. Därför att det kan komma från olika ställen, överraskningar, att ha bilden att vi vet inte ännu vad som är den bästa lösningen på alla våra problem. Och därför måste vi vara så öppna som möjligt från saker som kommer från konstiga ställen. Eller konstiga personer som inte känner till ny kunskap, ny teknik, nya värdeskapande institutioner. Och det är därför öppna kulturer har varit snabbare växande och skapat de guldåldrarna. Därför att de har varit öppna för mer experiment och mer idéer.
Du var inne på også i sted, da vi snakket om konkurranse, så snakket du også om at noe av det viktigste for markedsøkonomien var samarbeid. Altså rett og slett ikke bare det som er frihet og individuell frihet som vi ofte tenker på når vi tenker på frihet, men du starter denne boken Open med å beskrive menneskelig sosialabilitet, altså menneskelig utveksling av erfaringer, men også sosial interaktion och social samhandling. Och särskilt det att vi utvecklar...
Ett ögonblick. Ja. Jag måste lyfta ner katten från balkongen. Ursäkta.
Det går fint. Jag kan säga till dere som ser på det att mens Johan går och ordner det så skriver han också om språk. Rätt och slett att det att vi är individer som har språk och vi kommunicerar är en svärt viktig del av hvordan åpenhet har utviklet seg. Han altså veldig opptatt av å och tillbakavisa att liberalisme och frihet handlar om bara det individuella, men heller se på att detta handlar om hur vi samarbetar och vad vi får till i fällskap. Och det är kanske något som är lite annorlunda än vad man skulle tro när man ser på titeln på boken eller när man ser på andra ting som Johan Norberg har skrivit. Så boken Open, den heter alltså då The Story of Human Progress, som då betyder mänsklig framskritt. Så nu Johan, har du fått ner katten din, så då kan du svara på starta där, för jag har fortalt att du snackar om språk och du går väldigt långt tillbaka i utvecklingen för att fortelle hur människor socialiseras och samhandlar, och att det kanske också, som jag tror eller som jag prövde att si nu, är ett brudd med det att man tror att frihet och liberalisme handlar om individet och kun individet som ett atomistiskt eller ett frittstående människa som inte har någonting att göra med någon andra på någon måte.
Precis så ser jag det hela, och det är därför jag börjar med det här som har gjort mänskligheten till jordens erövrare. För att vi är inte särskilt starka, vi är inte särskilt snabba, vi har inte stora huggtänder eller klor eller någon, vi kan inte ens flyga. Så att vi borde inte klara av kampen mot de andra djuren särskilt väl. Men vi har någonting annat, och det är att vi har varandra. Och vi har en möjlighet att samarbeta och att utnyttja idéer och kunskap och arbetsinsatser som andra gör. Och det finns en väldigt lång förhistoria, och det är därför jag börjar där, att kanske någon gång för 3 miljoner år sedan på den östafrikanska savannen så var vi, våra schimpansliknande förfäder, rätt utsatta för att bli angripna av stora kattrovdjur, mycket större än min katt här, lejon och sabeltandade tigrar och leoparder och så. Och de Klara hade inte en chans individuellt mot dem, men förmodligen några av dem kom på idén att de kunde kasta stenar. Och de kunde kasta, om de samarbetade om att kasta sten och ställde sig i ring mot det här rovdjuret, så kunde de låta det ösa sylvassa stenar ner mot de djuren så att de inte hade en chans. Med andra ord, det var samarbetet och förmågan att se vad andra gjorde och vad de var och att kalla på uppmärksamhet. Det började göra oss starka. Och då klättrar vi plötsligt till toppen på näringskedjan, och det befordrar ju då också ett starkare värde på att kunna kommunicera, utveckla en språkförmåga, att utveckla en samarbetsförmåga och dessutom en större hjärna som håller reda på sociala relationer och var personer står i den sociala hierarkin jämfört med mig. Om de ställer upp när jag är i nöd eller vice versa. Och det ser jag som början på det mänskliga framsteget egentligen. Det faktum att vi är handlare, vi ständigt har ett utbyte av förtroenden, kunskap, idéer, varor och tjänster med varandra.
Mm. Du var också inne på i boken något som vi snackat om också i sted på den andra boken, något du kallade för Vladimirs valg. Vad var det för något?
Jo, det är en dyster östeuropeisk saga om bonden Vladimir, som en riktig fattigbonde som lever ett tungt liv. Men en dag så kommer Gud till honom och säger att nu ska jag göra dig glad för att du ska få precis vad du än önskar dig. Men det finns ett villkor, och det är att vad du än önskar dig kommer jag ge till din granne dubbelt upp. Och då blir Vladimir lite ledsen, för att han är inte så intresserad av att det ska gå bra för grannen som han framförallt ser som en rival. Och han grubblar, och så kommer han fram till: men nu har jag en idé. Käre Gud, stick ut ett av mina ögon. För att om jag förlorar ett öga så måste ju Gud sticka ut 2 ögon på grannen. Och det här är ju en väldigt mörk syn på mänskligheten, men tyvärr så är det ofta så vi agerar när vi agerar i grupp. Och det har också att göra med vår förhistoria. Därför att när vi klättrade till toppen av näringskedjan så kunde inga rovdjur någonsin utmana oss längre, utom en enda. Och det är andra människor, andra grupper, andra stammar som samarbetade ännu mer effektivt än vad vi gjorde. Och det gjorde att vi måste vara akut misstänksamma vi måste vara öppna för samarbete och handel om den det ges. Men varje tecken på att den andra gruppen är ett hot mot oss måste vi uppmärksamma. Och det är väl därför vi är så snabba med att dela upp världen i vi och dem. Och det är också därför vi ofta hamnar i situationer som vi tror är Vladimirs val. Att om det går bra för den andra gruppen, då går det säkert dåligt för oss. Så att vi kanske ska offra någonting själva för att det ska gå ännu sämre för dem. Till exempel starta ett handelskrig. Även om det är dåligt för oss så kanske det är ännu sämre för dem.
Mm, för det är selvfølgelig också ett bilde på protektionisme detta här, ikke sant? Och på det du då när du i boken håller lukkete samfunn, åpne samfunn mot varandra. Och du har ju också en ganska många forskjellige exempel historiskt. Och jag syns det var intressant att läsa om betydningen langt tilbake i tid av handel og urbanisering og samhandling, og du starter da historien din riktig nok etter savanne, men i oldtidssamfunnet Sumer, og det synes jeg var såpass interessant at du kan fortelle litt grann om hva du skrev om der.
Ja, når man tittar på de första mänskliga bofasta civilisationerna så är det slående att allting byggde på handel. Man kunde inte bygga städer utan att man hade ett nätverk av handel, både med den omkringliggande jordbruken men också resurser som hämtades från långt därifrån. Och någonting som är slående är att det som vi betraktar som de första stora viktiga uppfinningarna, det skriftspråket, siffersystem och liknande, att det tycks allt sånt verkar börja med olika former av handel. Inte bara i meningen att vi får det från andra håll, utan siffersystemen och bokstäverna är olika sätt att hålla ordning på transaktioner, på vad det är vi har för egendom och hur man byter det mot andra, att ständigt göra uppteckningar och räkenskaper som ser till att hålla ordning på de här sociala relationerna som vår hjärna har utvecklats för. Och vi kan se det i språket. På sumeriska så är ordet för präst och för kamrer, räkenskapsförare, ett och samma ord. Så att nu, idag är vi vana vid att man ska hålla köpmännen borta från templet och så, men de första templen var förmodligen någonting liknande sovereign wealth funds på olika vis. Otroligt intrikata ekonomiska institutioner för att hålla ordning på arbetskraft, tyvärr ofta slavar, men också då transaktioner med hela staden och med omvärlden.
Mm, du har også to andre, det er, du nevner noe, Tasmanian og Fujian, det er to landområder som du også setter opp mot hverandre. Hva er bakgrunnen for at du valgte ut det, og hva er du forteller der om det? Hvorfor har du valgt det?
Ja, det är två stycken öar, ögrupper som hade väldigt olika öden beroende på om de var öppna i handel och utbyte med resten av världen eller inte. Och i det ena fallet, Tasmanien, så det brukade vara en del av Australien. Men för ungefär 10 000 år sedan så lyftes havsnivåerna och då så skiljdes de under 10 000 år från landmassan. Och vad man upptäckte när Tasmanien så småningom upptäcktes av europeerna, koloniserades under väldigt grymma förhållanden, men vad man upptäckte då var att där hade man inte alls gjort de framsteg som aboriginerna hade gjort i Australien. Man hade inte utvecklat redskap, fiskeredskap, man hade inte utvecklat jaktredskap, bumeranger och liknande. Det fanns inte avancerade kanoter som gjorde att man kunde ta sig längre. Det var som om ingenting hade hänt under 10 000 år, hävdade vissa. Vissa hävdar att det är ännu värre, att man glömde bort vissa kunskaper som fanns för 10 000 år sedan. Man hade inte bennålar så att man kunde göra kläder till den kalla vintern och liknande. Och vissa talade om att det här var någon slags strangulation of the mind som hade ägt rum i Tasmanien. Men det var det inte. Det var samma minds, det var samma hjärnor som aboriginerna i Australien. Det var bara det att de hade förlorat tillgången till andra hjärnor. bara några tusen personer isolerade på en ö var inte tillräckligt många för att ha en avancerad form av arbetsfördelning. Det var inte tillräckligt många för att ständigt komma på nya innovationer som man kunde lära sig av. Däremot eldslandet, Tierra del Fuego i Sydamerika, också ungefär lika stor ö. De hade en sak som de inte hade i Tasmanien. De hade kanoter som gjorde att de ständigt kunde stå i samband med Sydamerika och hela tiden handla, utbyta tankar, se nya saker som hade skett och tänka att det där kan vi ta med hem och göra här. Och när Darwin kommer till Tierra del Fuego första gången så noterar han att ja, de hade alla de här redskapen, kläderna, båtarna, sakerna som inte fanns i Tasmanien. Så med andra ord, det är inte vem man är, det är inte hur man tänker, det är har du tillgång till andra människor eller inte? Det avgör ens öde.
Så det är rett og slett to naturliga experimenter, alltså to isolerade öar som har haft to helt olika olika utvecklingar, för det ena öet tog i bruk kommunikationsmedel för att nå andra, medan den andra inte gjorde det.
Alldeles riktigt, och det problemet vi har i vår värld är att vissa vill ju gärna bli tasmanier, men genom att bygga artificiella hinder, därför att de tycker att importen och handeln och ny teknik från andra ställen är så farligt, så de vill gärna isolera sig, och då är det här en sedelärande historia.
För att dra det också lite tillbaka till något vi snackade om i sten med den andra boken din, det med att Europa hade vissa fördelar historiskt som ettervärt visste sig, men att det inte var klart, som du var inne på, om du kom från Mars på ett annat tidspunkt och så ner på jorden att du ville välja dig Europa. Men är det något annat som du vill lägga till som du har skrivit om i den nya boken som handlar mer om detta perspektiv, protektionism, öppenhet, idéer, innovation och det som är tema för boken din, som då ville, som du skriver, ville visa sig ett värt i Europa, som gjorde att man fick den utvecklingen i Europa på den måten man gjorde. Så du kan ta upp en tråd därifrån och så fortälla vad du gör, skriver i denna boken.
Ja, Europa var ju mer decentraliserat än andra kontinenter och delvis av slump, geografiskt, olika stater och olika fristäder och annat. Men de stod ju också samtidigt i ständig kontakt med varandra. Det fanns ett ständigt utbyte av människor, av tankar, av handel över de gränserna, därför att man kunde tala likartade språk. De flesta klarade sig på lite latin i alla fall, och man hade en gemensam traditionell kristen kultur som gjorde att man, som Edmund Burke uttryckte det, så man behöver inte känna sig som främling någonstans på kontinenten. Och det gjorde ju särskilt när vi fick bättre kommunikationer och ett postväsende som under 1600-talet. Förlåt, det är katten här som vill ha uppmärksamhet hela tiden.
Du får ta den med upp på fanget. Vad med latin? Alltså, du var inne på, ikke sant, dette med när vi snackar om socialisering och måten att kunna kommunicera på, så var du inne på språk. Hur viktigt tror du latin, eller det felles språket som Europa hade, utan att man snackade, men man skrev det. Hur viktigt var det, tror du, i denna utväxlingen av idéer? Och hur var det för exempel, alltså Kina, där är det ju såklart också. Kinesisk är inte bara kinesisk, det är olika måter att snacka på där också. Men vad slags betydning har det, tror du?
Europa var en sweet spot på något vis. Att det, i alla fall de lärda och de som låg i framkant av utbildning och vetenskap kunde tala ett gemensamt språk på det viset. Samtidigt som de gjorde det, till skillnad från i Kina, inte i ett imperium utan styrt av olika krafter. Och det gjorde att de ständigt kunde utbyta idéer, de insikter och de experiment som gjordes någonstans i Europa kunde väldigt snabbt sprida sig till resten av kontinenten. Och lyckligtvis så det som var förbjudet på ena sidan gränsen kunde vara tillåtet på den andra sidan gränsen, så att kunskapen kunde ständigt gå vidare. Jag menar, Descartes, han fick fly från Paris till Amsterdam för att uttrycka sina idéer, medan Hugo Grotius han flydde från Amsterdam till Paris och i andra riktningen, men av samma skäl, därför att hans idéer var kontroversiella nu i den holländska republiken. Så att det var det här som var the sweet spot. Det var olika regenter som styrde, så att det var svårt för dem att centralisera förtrycket, så att det var samma saker som stoppades på alla ställen, men samtidigt kunde man kommunicera och tala med varandra var man än var.
Vi kan komme litt tilbake igjen til Kina også, fordi det er et land som du stadigvæk kommer tilbake igjen til, og det er ikke, du er ikke alene om det. Det er jo et land som blir mer og mer viktig i verden i dag, men det har jo ikke alltid vært sånn, og det har vi vært inne på også. Men Kina er kapitalistisk, og du sa også at noe av grunnen til at Kina ikke fulgte med på den utviklingen som Europa gjorde for noen hundre år siden, var lukkethet, altså proteksjonisme, at man ikke vendte seg utover, men innover. Så hvordan tror du situasjonen er nå? Hvordan tror du at det vil gå i Kina, og hvordan vil de da vil de overta etter USA, som for så vidt har vært symbolet på den mest åpne økonomien, og hvor folk har kommet og dratt, og hvor man nå har sett etter Trump, eller i forbindelse med, nå er ikke Trump president i USA lenger, men hvor proteksjonisme ser ut som på forskjellige måter å bli sterkere i debattene. Så hvordan tror du, dette er to store, store, store land som betyr mye for utviklingen i verden generelt?
Ja, man skulle kunna förutsätta att Kina borde bli den nästa supermakten och till och med överta USAs roll i kraft av en betydligt större befolkning. I alla fall ett bra tag framöver. Vi får se vad som händer när befolkningen börjar minska. Och haft en väldigt snabb tillväxt. Men jag tillhör den lilla grupp som säger att jag tror inte på Kinas framtid. Inte under nuvarande system i alla fall. Därför att hittills så har man gjort egentligen, jag ska inte underdriva det, det har varit en otroligt snabb ekonomisk och teknisk utveckling. Men i mångt och mycket så har det handlat om att komma ikapp några som ligger i teknikens framkant och att i mångt och mycket imitera vad som redan har gjorts. Och det är inte så jättesvårt att ta massor av bönder och sätta dem i fabriker och därmed få imponerande tillväxttal. Det klarade Sovjetunionen av också. Utan frågan är, kan Kina ta sig till nästa steg, nästa skede, där det faktiskt blir en innovativ ekonomi som klarar av att utveckla de nya idéerna och företagen? Och ett tag så, det är möjligt att när jag skrev När människan skapade världen så trodde jag mer att Kina var på väg ditåt. Därför att de här sprickorna i muren hade blivit större. Det fanns ett ledarskap och en kraftfull liberal fraktion inom kommunistpartiet som sa att nu måste vi ge utrymme för excentriska idéer och affärsmodeller också. Jag är inte så säker under Xi Jinping om vad som kommer att hända. I takt med att Kina har blivit mer aggressivt, auktoritärt och hotfullt, så minskar också dess möjligheter att på allvar bli en supermakt. Därför att när man väl har uttömt alla de här möjligheterna till imitation och att hinna ikapp, då måste idéerna komma från överraskningar. Och om det finns någonting som Kinas politbyrå har visat är att de gillar inte överraskningar. De kan ge väldigt stora frihetsgrader om de vet exakt vad de vill ha. Och då kan de visa väldigt mycket innovation också på olika tekniska områden. Men så fort någonting överraskar, som nu senast, Kina har legat långt framme med nya typer av fintech och betalningsmöjligheter. Men så fort det hotar och känns som det hotar status quo eller att entreprenörerna hotar kommunistpartiet, ja, då slår de sönder detta fullständigt och Jack Ma försvinner och man ställer in börsintroduktionen. Och det är ett tecken på att det här är inte en stat som kan klara av en innovativ dynamisk ekonomi. Det krävs en stor förändring av det kinesiska systemet om de ska verkligen klara av övergången till det innovativa skedet.
Hva tror du skjer i USA tilsvarende med, ja, nå er det Biden som er president der nå, da, men vi har hatt 4 år med Donald Trump, og det har skjedd ting også der på markedsøkonomisiden. Hva tror du det vil gå fremover?
Ja, altså, jeg er jo orolig over USA. Men det har man ju alltid varit och de har alltid överraskat till slut med att kunna förnya sig. Så att vi får se. Om jag skulle slå vad här så skulle jag ju aldrig slå vad mot USAs framtida möjligheter. Därför att de har en förmåga till självkorrigering som många andra länder inte har. Men just nu så är USA inne i ett ganska dystert skede. Ett inomvänt och mer slutet skede. Trump var ett explosivt tecken på detta i hans vilja till handelskrig och hans vilja till protektionism och stopp för invandring även till industrier som skrek efter arbetskraft. Men det verkar som Joe Biden fortsätter på det spåret på många sätt och blir som Trump 2-administrationen och till och med skärper vissa av de protektionistiska kraven som Buy American, klausuler i offentlig upphandling och liknande. Så på det området så USA är fortfarande inne i ett lite negativt skede och jag tror att Bidens variant på det hela är en form av också en statskapitalism från 1970-talet där staten ska gå in och bygga och fixa och lösa alla problem och spendera enorma summor på allting, på alla problem. Och det kommer, tror jag, visa sig vara en stor återvändsgränd därför att man löser inte problem med dåliga institutioner genom att ge dåliga institutioner mer pengar utan det kan man bara göra genom att ge dem incitament att förnya sig, att experimentera och annat. Så just nu är det lite dystert på den amerikanska fronten men som sagt vad de brukar överraska positivt så småningom ändå när de har testat alla andra möjligheter till misslyckanden som Churchill en gång sa så kommer de att börja lyckas igen.
Öppenhet, open. Där skriver du också att det har bestått av migration av människor. Alltså att människor beveger sig, för exempel i romertiden. Eller under mongolerna, eller uppdagelsen av Amerika från Europa. Hur viktigt har det, hvis vi ska se på det historiskt först, det att människor har beveget sig runt? Vad har det betytt för öppenhet och när är det vi möter protektionism i så hänseende hvis människor plötsligt inte beveger sig av olika orsaker vad som sker då?
Ja, det har varit en oerhört viktig betydelse bakom de guldåldrar som vi har haft historiskt sett. Att människor har flyttat över gränser och har kommit till andra ställen och därmed börjat skapa nya kombinationer av idéer och affärsmodeller som inte tidigare fanns. Och man kan tro att man skulle kunna skapa det genom bara att ha handel med de varorna och produkterna. Men som Hayek och andra har lärt oss så väldigt mycket av vår kunskap är ju tyst kunskap. Det är dold kunskap som vi inte har verbaliserat själva utan som bara finns i vårt sätt att bete oss. Och då är det ofta väldigt viktigt att man kommer till möten över gränser. Det kanske inte ens räcker med Zoom utan ibland måste man träffas och göra saker och börja se gamla problem med nya ögon och lösa problem på andra sätt. Det är klart, man kan köpa ett vaccin som har utvecklats i ett annat land utan problem hit. Men det kanske inte är så att vi inte hade haft till exempel ett Pfizer-Moderna-vaccin om det inte hade varit så att turkiska migranter hade kommit till Tyskland och deras barn och där hade mött den biotekniska kunskap som fanns på tyska universitet och utvecklat den plattformen och sen möter amerikansk Big Pharma och sen får ihop det. Så att migration ökar möjligheten till den typen av överraskningar som sker när människor som är uppvuxna i ett sätt att se på saker möter ett annat sätt att se på saker. Och det var viktigt på romartiden och för det mongolska imperiet och det är viktigt för oss idag.
Men du skriver också att fri migration, hvis vi skulle ha det som utgångspunkt, så ville det fört till en enorm ekonomisk växt som du är inne på här nu. Men du vill sannsynligtvis möta ganska stor motbör från många som menar att det inte är av det gode att människor kan bevega sig fri. Förstår du de invändningarna som kommer, alltså för exempel kultur, skillnader i utbildning eller resurser, det kan vara olika ekonomi i de landen man drar från till det man kommer till och så vidare, religion också och allt som följer med. Hur vill du svare på det, og hva tror du dette jo et stort dilemma, dette med migrasjon, og vi har jo også grenser som ikke bare stengt, de stengt omtrent fysisk også. Ta bare muren som Trump ville bygge mot Mexico.
Mm. Jag förstår de invändningarna och jag kan delvis ha respekt för flera av dem också, även om jag skulle se det som att ett av skälen till att migration är berikande är just att vi får inslag från en annan kultur, andra beteendemönster och också från väldigt olika ekonomiska nivåer, så att vi skapar den här väldiga välståndseffekten av att en person kommer till institutioner, tillgång till kapitalvaror och teknik, så att man kan skapa så mycket mer än på andra ställen. Det är därför som migranter ofta kan skicka hem så mycket resurser till sin släkt hemma i andra länder. Men det skapar problem. Det är aldrig smärtfritt att möta människor som är annorlunda än en själv. Och därför har vi ju historiskt sett alltid haft en viss motvilja, det har tagit ett tag att anpassa sig till andra grupper tills vi börjar se vad de bidrar med och vad de gör. Och så att det är ett övergående fenomen om det inte går alldeles för snabbt, och då kan det skapa problem. Men det finns ett annat sätt som det kan skapa problem på riktigt på, och det är hela tanken om migration som berikande bygger ju på integration också. Det bygger på att man kommer in i de här samhällena och i de ekonomierna, så att man både påverkas själv av de idéer och de kulturer som finns där, men också kan tillföra någonting nytt. Om man hamnar utanför, i arbetslöshet, i social exkludering, i förorter och områden där man bara umgås med personer som kommer från samma land, då finns det inte samma berikande effekter på det viset. Då skapar det tvärtom både ekonomiska och sociala kostnader och en risk för att alla möjliga problem i fortsättningen med motsättningar, konflikter och brottslighet. Och där måste vi vara ärliga med att många europeiska länder, bland annat Sverige, har misslyckats på det området och har haft en väldig asylinvandring som har lett direkt till utanförskapsproblem och utanförskapsområden. Och det betyder ju att vi måste göra om någonting. Vad vi har gjort i Sverige nu är att stänga gränserna bara. Jag skulle ju föreslå att vi förändrar vår välfärdsstat, vår reglerade arbetsmarknad, som har gjort att vi har gjort det väldigt lätt att komma hit men väldigt svårt att få ett jobb, försörja sig och integreras.
Mm. Du har, vi kan komme mer tilbake til åpenhet og lukket eller proteksjonisme også etter hvert mot slutten av samtalen, men for å gå litt tilbake igjen også til verdien åpenhet, tenker ofte da på nysgjerrighet, på evnen til kritisk tenkning, til å stille spørsmål, til å, som du har vært inne og brukt ordet, overraske. Du har, nevner også ofte da en forfatter som tok tak i hele dette kapitalistiske samfunnet og markedsøkonomien, og hvordan det vokste frem, og i hennes øyne var det gjennom hvordan vi snakker, hva vi er opptatt av, hvordan retorikken som hun bruker, hvordan den er, og det er da så Deirdre McCloskey som jeg tenker på da, og hun har skrevet tre store bøker, og det kom etter denne boken Menneskeskapte verden, og du nevner henne stadig vekk. Er du enig med henne, og hva er det hun argumenterer for som verdier som dette bygger på?
Jeg tycker at hun har en veldig viktig poeng i at mentaliteter, attityder til sätt at leve, til hva som er värdefullt og hva som er tabu, er otroligt centralt for hur vi kommer at agere og hva som kommer at hende i våra samhällen. Och om man har en attityd att köpmän är omoraliska och föraktfulla personer, innovationer är någonting dåligt och man ska bevara samhällelig stabilitet till varje pris, då kommer vi inte få samma utveckling som om man faktiskt bejakar innovation och nya tankar och handel som berikar köpmän och nya företag. Och hon spårar en sån förändring till, som börjar då i den holländska republiken och i England och Skottland på 16- och framförallt sedan 1700-talet. Och det tror jag att det ligger väldigt mycket i. Jag tror att det som är eftersträvansvärt för oss människor kommer vi vilja göra mer av och vi kommer vilja ge det bättre villkor. I många historiska civilisationer, även om de har varit beroende av företag och av handel, så har det varit illa sett. Det är någonting som är lite fult och som man helst låter utlänningar eller slavar hantera, medan man själv, det enda fina är att vara präst eller att kriga mot omvärlden. Ja, det har effekt vad man förändrar. Så det där tycker jag är väldigt centralt. Vad jag skulle vilja tillföra ändå är att jag är alltid jag tror alltid att man ska undvika sådana här monokausala förklaringar som förklarar allting. Jag tror att det finns ett växelspel. Och de av Deirdre McCloskeys välvilliga kritiker, såna som ekonomhistorikern Joel Mokyr, som pekar på teknikens utveckling, marknadernas utveckling och liknande, det är otroligt centralt också. Och i min värld så händer mycket av det inte genom idéer, utan delvis genom slump. Genom geografiska tillfälligheter, som Europas fragmentering och decentralisering exempelvis. Och jag tror ju att de påverkar varandra. När tekniken visar att det finns en ny möjlighet så börjar man intressera sig för detta mer, ger större möjligheter för företag att skapa och att handla. Och då kommer det också att påverka mentaliteterna ytterligare. Så det är ett ständigt växelspel framåt eller tillbaka.
Mm. Vi kan snakke lite om innovation. Og før jeg spør dig om forskellene på privat og offentlig verdiskaping og innovation, så synes jeg vi kan prøve å definere hvad innovation er. Et veldig sånn fint ord, men hvad er det egentlig? Og er det forskjellige former for innovation, som gjør at noe er mer eller viktigere enn en annen form for innovation?
Mm.
Nyskapning är också ett ord.
Ja, precis. Det här är ju nyskapande. Det är den första centrala delen av begreppet. Men det är ju inte nyskapande av vad som helst, utan det är nyskapande av något specifikt. Inte bara en idé isolerad, utan det är en idé om hur vi ska göra någonting på ett nytt sätt. Framförallt en ny teknik, en ny vara, någonting som skulle kunna vara en plattform eller ett system också, men någonting som tar fysisk faktisk gestalt i vår värld. Och det är egentligen inte en uppfinning i sig. Uppfinningar kan man ha också av, man kan hitta på tekniken bakom mRNA-vaccin eller bakom laser eller liknande, men det blir en innovation först när vi tar fram ett rent faktiskt vaccin och för ut det till människor, eller när man använder lasern till att utveckla nya former av produkter som inte tidigare fanns. Och värdet, skälet till att det är så pass värdeskapande, är ju att det omformar vårt sätt att använda vårt arbete till ett nytt och förhoppningsvis smartare sätt. Det är inte bara en expansion av det antal personer och resurser som vi använder för att skapa någonting, utan vi tillför ett idéelement i det som gör att vi kan göra det mer produktivt. Vi kan skapa mer med till exempel mindre arbetskraft och mindre resurser. Och det därför att det är inte bara en vara eller en teknik, det är en idé också. Och det som gör idéer annorlunda mot fysiska objekt, det är ju att idéer kan vi kopiera en miljard gånger utan någon avtagande marginalnytta egentligen, utan att någon annan exkluderas från dess användning. Så att innovationer gör också nya innovationer möjliga.
Så det är rett og slett viktigt, som du understreker här, att det är inte bara att finna upp något, du må finna upp något som får en eller annan form för värde eller mer värde till andra människor eller till det du håller på med. Så det är viktigt alltså att det blir genomfört på en måte då.
Och det är därför det finns en viss risk ibland när man har en bild på att det offentliga och den politiska apparaten kan peka ut vad som är framtidens innovationer. Därför att det är klart att offentligen, den, staten kan finansiera viss grundforskning och ta fram nya tankar och idéer, men det är bara genom de fysiska handgripliga experimenten och möten med andra människor, andra företag, andra marknader som man har en experiment och misslyckanden, trial and error, feedback och sen så anpassning av den här innovationen ständigt och jämt. Den kan bara skapas i det här samarbetet som marknaden är. Den kan inte skapas top down från någon slags ritbord eller någon slags politbyrå.
For det er også diskusjoner gående her i Norge. Jeg vet ikke om de også går i Sverige, men viktigste forskjellene på privat eller altså markedsøkonomisk verdiskaping og innovasjon og offentlig verdiskaping og innovasjon. Har du noen tanker om hvordan de forskjellene er, og er det store forskjeller?
Ja, altså den store skillnaden er at det offentlige skaper ikke samme verden som det private, og det er ikke for at människor som jobbar där är mindre intelligenta, men det är att de är begränsade till den kunskap som kan centraliseras till en viss punkt. Medan det privata värdeskapandet äger rum i ett ekosystem av olika intressen, olika kunskap, lokal kunskap och massor av olika experiment på olika områden. Och det är därför som jag är så rädd för alla ambitioner att ha, vi ska gå tillbaka till någon typ av industripolitik och nu ska det politiska systemet peka ut vilka de viktiga branscherna är och vilken den framtida tekniken är och så. Det skapar inte framtidens teknik, utan det enda som det handlar om är att man flyttar resurser och fokus från de ställen det annars skulle vara på till ett annat. Och då är frågan, varför skulle man en viss begränsad grupp i politiskt tillsatta kommittéer eller myndigheter vara bättre på att peka ut det än den här processen av experiment som finns i det privata.
Hvis du skulle peke på ett samarbete då mellan offentlig och privat sektor, det är ju också en italiensk amerikansk ekonom, Mats Okato, som har skrivit om detta här och som i alla fall i Norge stadigt trukket frem. Hun har akkurat kommet med en bok som handler om den amerikanske statens romfartsprogram egentlig, og alt det, hva det skapte av teknologisk utvikling. Men du sier her at man kan skape teknologisk utvikling, men man må finne opp noe, men man må også ta det kommersielt i bruk før det skal bli innovasjoner. Så hva mener du om den typen tenkning hun presenterer, og har det noe å gjøre med det du akkurat sa rundt å gå tilbake igjen til statlig drevet industripolitikk?
Jag tillhör de läsare av Mats Okato som tycker att hon är fruktansvärt övervärderad, därför att hon tar olika exempel på där saker har varit, staten har varit delaktiga någonstans i processen, och det kan vara månlandningsprojekt eller det kan vara att universitet har varit inblandad någonstans, som ett tecken på att staten lätt kan fixa framtiden och hitta den nya tekniken och de nya innovationerna. Och det följer ju inte alls, utan väldigt mycket av de projekten från universitet och från offentliga myndigheter och liknande som det faktiskt har blivit något med har varit överraskningar även för dem. Och det är de som ofta har råkat plockas upp av det privata, och det är de som har kunnat bidra med ekosystemet av utveckling istället. Det är ju inte konstigt att någonting kommer från det offentliga. Om de nu har hand om 40-50% av vår BNP, så är det klart att någonting måste ju komma därifrån också. Men jag tror att tittar man, och det finns många kritiker som har tittat på det hela, på vad Mats Okato skriver, så är det egentligen mindre i relation till de resurser sätts in än vad det privata gör. Och det beror på att det är experimenten och improvisationen som fixar det hela. Hon har inte några bra exempel på att staten har satt sig ner. Det finns ett, där staten har satt sig ner och sagt, vi behöver en sån här sak. kan vi liksom bara samla alla resurser och föra fram tekniken. Och det är kärnvapen om Manhattan-projektet. Det skulle jag säga, det är ett entydigt sådant exempel. Men i övrigt så är det mer bieffekter, oförutsedda konsekvenser som har dykt upp någonstans i processen. Även från månlandningsprojektet också. Och det är viktigt att komma ihåg, för att hela förutsättningen att det ska bli en innovation som är värdefull för de flesta, för samhället som helhet, det är ju att det plockas upp och utnyttjas och utvecklas där privat. Det är inte en slump att månlandningsprojektet var slutet på hela rymdfartsprojektet fram till idag. Det var just att man hade satsat så mycket statliga resurser på bara just den specifika tekniken som behövdes för att nå dit. Det var inte kommersialiserande produkter, det var inte det här ständiga trial and error-projektet som hade kunnat skapa rutin. Produktion av det hela drivit ner i pris och gjort att vi fått månbaser och marsbaser som var planen därefter. Utan det förutsatte privat rymdfart. Det förutsatte att Elon Musk och Jeff Bezos och andra skulle börja kommersialisera det hela. Då får vi verklig innovation även i rymden.
Nettopp. Vad tror du skal, hvis vi ikke skal følge hennes oppskrift, altså Matsukato, vad skal vi gjøre da? Hvordan, fordi det helt klart som du sier, at i hvert fall i de skandinaviske landene så den offentlige sektoren stor. Det mange mennesker som jobber, og vi har mange ressurser som bundet opp i offentlig sektor. Men samtidig så har vi også, som du inne på, viktigheten av en markedsøkonomi, av et næringsliv, av en privat sektor også, i stedet for å sette disse mot hverandre. Har du noen tanker om hvordan man... Vi startet jo dette med åpenhet om samarbeid. Det var en av de viktigste tingene som vi snakket om. Har du noen forslag der? Hva mener du om dette?
Ja, dels tror jeg at det er viktig at sånt som det offentlige enda gjør, at man slipper inn en mångfald av olika bidragsgivare, av ny teknik, av utförande och liknande. Inte nödvändigtvis för att en enskild sådan är bättre än en enskild offentlig sådan, utan helt enkelt för att man öppnar upp det för fler bidragsgivare och för fler idéer. Men om man tänker på det här, om man ska ha någon typ av politisk försök att stimulera forskning och utveckling som inte är Matsukatos försök att styra det uppifrån, då skulle jag säga att det är två saker som det offentliga verkligen kan göra och som det är svårt att se negativa konsekvenser av, men det är desto lättare att se positiva konsekvenser av. Och det ena är att stimulera kunskapsutveckling i sig, grundforskning och mötet mellan olika discipliner, att föra över kunskap till så många som möjligt inom utbildnings- och universitetssystem. Det är det ena. Det andra är, om vi vill ha något specifikt resultat färdigt, om det absolut är så att vi av nödvändigheten behöver ett visst vaccin, eller så behöver vi, jag vet inte, en ny månlandare, eller vi behöver uppfinna ett vaccin mot malaria, då ska vi undvika alla Matsukato-recept om att nu ska staten ha vi ska ha en kommitté som sätter sig ner och bestämmer vem som ska göra det och hur det ska se ut och hur det ska fixas, utan istället ska vi bara sätta ett incitament på det. Vi ska bara sätta ett pris på det och säga att om någon kommer på hur man fixar ett vaccin mot malaria eller mot covid-19, då ger vi er 10 miljarder dollar. Och det äger ju ofta rum i den privata sektorn med så här X-Prize och liknande. Men ibland är det offentliga också, det att man förbeställer lyckade vaccin om någon kan ta fram det. Därför att det betyder att man pekar inte ut vem som ska göra någonting. Man säger inte vilken teknik som ska användas. Man säger inte vilken process man ska gå igenom. Utan allt detta överlåter man till de som har kunskapen ute lokalt i samhället, och de får bara ett stort incitament som riktar deras intresse mot att lösa just det här specifika problemet, men de gör det på sitt sätt. Det tror jag är en mer framkomlig väg.
Globalisering og tilbakegang og proteksjonisme og sånt som vi nå nyhetene fulle av, og nå vi midt i en koronapandemi hvor i hvert fall proteksjonisme på alle mulige hold noe vi leser om hver eneste dag. Hvordan kan du være så optimistisk nå, tror jeg det mange som vil spørre? Eller du ikke så optimistisk likevel?
Nej, alltså jag har alltid varit kvalificerad optimist på det viset att jag tror inte att det automatiskt går bra med allting. För om jag trodde det så hade inte jag behövt skriva om mina böcker. Då hade jag kunnat ägna mitt liv åt något annat. Utan jag skriver ju om framsteget därför att det händer inte automatiskt. Det är beroende av vissa faktorer, framförallt samhällens öppenhet och marknaders och individers frihet. Och jag är optimistisk om vad människor kommer att göra i vetenskap och teknik och samhällen och ekonomier om de får vara fria. Men huruvida de får vara fria eller ej, det vet jag inte. Det får vi se. Det beror på vad som händer i politiken. Det beror på vad vi gör och hur idékampen ser ut. Och där är det lätt att bli pessimistisk ibland när man ser den här stora backlashen som finns mot globalisering, mot frihandel, mot kapitalism på olika sätt. Men om det finns någonting som alltid håller mitt hopp uppe ändå, så är det att vår värld är nu väldigt stor. Det finns på samma sätt som Europa på 1600-talet var så pass öppet att stora idéer och knasiga innovationer kunde överleva någonstans, så är vår värld nu stor och rikare och mer välutbildad än någonsin tidigare. Så att även om Europa skulle bli galet och bli auktoritärt eller hamna i ett nytt världskrig eller liknande, och även om Amerika skulle försvinna från jordens yta, så finns det så många andra ställen i världen där som skulle föra idéerna vidare och som skulle fortsätta att utveckla ny teknik och ny kunskap och nytt välstånd. Så att nu är det klart, det låter inte så optimistiskt att jag säger att Europa och USA kanske försvinner från jordens yta. Men det gör ändå att vi har backups på ett sätt som inte fanns i världen för 100 år sedan. Om Europa hade förstört sig själv då och USA, då hade det varit slut på det hela. Idag lever vi i en bredare värld. Jorden kommer inte att gå under hur dumt vi beter oss på vissa ställen än.
Hvis vi løfter det helt opp på det helt overordnete ideologiske nivået da, og ser på autoritære regimer og liberale demokratier, hva er det du synes at autoritære regimer, i lukket forstand kanskje, men hva lykkes de med? Og er de en trussel i dag mot liberale og åpne demokratier? Hvordan ser du på den? Hvis vi ser på sånne indekser, så ser vi jo at flere og flere land, også noen europeiske, går i gal retning på den typen index som tar opp om du er fritt og liberalt og demokratisk.
Jo, absolut. De er et trussel for öppenheten i verden på flera olika sätt. Dels rent konkret fysiskt mot sin absoluta omgivning. Ryssland krigar mot Ukraina, Kina hotar sin omgivning och Taiwan och Hongkong har blivit nedslaget. Men också idémässigt, på samma vis som goda idéer kan sprida sig världen över, så kan dåliga idéer sprida sig. Och på precis det sätt som du säger, andra influeras om det ser ut som att auktoritära stater gör, dels har möjligheten att befästa sin makt på olika vis, så kan man ju lära sig av det i Ungern och Polen och Venezuela också. Och de staterna kan ju också finansiera saker som undergräver vår sammanhållning här. Genom att sprida olika former av konspirationsteorier, genom att finansiellt stödja populister till höger och till vänster. Den risken finns där ute. Men den farligaste av dem alla, det skulle jag nog säga, är den idéinspiration som de ger till andra auktoritära wannabes i andra stater. Och därför är det väldigt viktigt, tycker jag, att peka på sånt som att det som faktiskt har varit framgångsrikt i ett land som Kina är ju de öppningar de har givit för entreprenörer, för lokala företag och för handel. Det är ju inte den gamla auktoritära metoden som har varit den som har börjat ge dem välstånd.
vi skal begynne å nærme oss slutten, Johan, men jeg så jo at du I de siste kapitlene I boken Open snakker om det du kaller konflikten mellom Samuel Huntington og Francis Fukuyama. Og jeg må jo si, bak her så står jo min bok, samtalebok med Francis Fukuyama som akkurat har kommet ut I USA. Og den handler selvfølgelig om I sin kjerne liberale demokratier, og han en sterk forsvarer av liberale demokratier, men har også sine, skal vi si, ikke betenkeligheter, men han også til dels pessimistisk innimellom, selv om han avslutter med å si at han har sterk tro på at det veien fremover, altså åpenhet. Men du tar opp denne konflikten, og den består I selvfølgelig at de ser på verden på to litt forskjellige måter, så de hadde altså en stor konflikt gående på 90-tallet. Mm. Men du kan jo fortelle hva du skriver der, og også om hvem du tror har fått rett I dag. Så får jeg meg enig.
Ja, nej, men det var ju två stycken epokgörande artiklar som blev varsin bok som hade väldigt olika syn på världen efter kommunismens fall egentligen. Fukuyama som talade om historiens slut, om att nu har vi trots allt, även om historien inte tar slut I sig, det slutar inte hända saker, så kommer det bli svårt att skapa ett system som är bättre på att ge värdighet till hela befolkningar och ekonomiskt välstånd på ett bättre sätt än den liberala demokratin. Det är svårt att hitta ett mer fulländat system på det viset. Och det här blev ibland lite förenklat betraktat som att han trodde att den alltid skulle segra och överallt, vilket inte riktigt var det han menade. Men på den andra sidan då så Samuel Huntington, som väl var Fukuyamas gamla lärare I vissa avseenden också, skrev om att historien kommer nog snarare handla om en kamp mellan civilisationer av olika slag och det kommer bli allt svårare att komma överens och att skapa gemensamma projekt över civilisationsgränserna och det kommer uppstå mycket krig och konflikt mellan dem. Och den allmänna uppfattningen idag är väl att Fukuyama var naiv och att han överdrev den liberala demokratins överlevnadsmöjligheter och Huntington var mycket förutseende I sin syn på att vi skulle få den här kampen mellan civilisationer, kristendom och mot islam exempelvis. Min bild är den kvalificerade motsatsen skulle jag säga. Jag skulle säga att det är tvärtom, I alla fall på visst sätt, I den meningen att den liberala demokratin är slutpunkten. Inte nödvändigtvis så att den kommer segra överallt eller ens överleva. Utan som Fukuyama sa, att vi inte kan komma på ett bättre system att respektera människors frihet och materiella behov betyder inte att vi inte kan ramla tillbaka I historien till tidigare saker och återvända till krig och konflikt. Det tog han med som att det fanns en sådan möjlighet också. Jag tycker att det ligger rätt mycket I det. Medan däremot om vi tittar på de konflikter som vi har haft sedan Huntington skrev så ja, med undantag av USAs invasioner av Afghanistan och Irak så de flesta av dem har ägt rum inom de här Huntingtonska civilisationerna, inte mellan dem. Det har varit inbördeskrigen I Syrien, Jemen, det har varit Ryssland, Ukraina, Kina som hotar Taiwan, Nordkorea som hotar Sydkorea och Mellanöstern som Huntington trodde gemensamt då de länder som Saudiarabien, Iran och Turkiet skulle hota Europa. Ja, det är precis tvärtom, det är de länderna som är de största och argaste rivalerna och söker allierade I helt andra civilisationer. Så blev det inte riktigt. Men vad jag skulle däremot säga till att Huntington hade rätt om är att det blev verkligen en stor kamp. Och vår tid präglas av en stor kamp, men än inom civilisationer, inom varje religion och varje kultur så står det nu en stor strid om huruvida man ska tolka den som öppen eller som sluten. Om man ska eftersträva ömsesidigt gynnsamma relationer och handel med resten av världen eller om man ska stänga sig inne eller kriga mot omvärlden. Det inbördeskriget finns just nu I varje civilisation.
Mm. sista frågan till dig Johan, vi sitter ju här nu på vår skärm egentligen och vi får försöka att mötas för att ha det som du kallar det sociala interaktion också fysiskt som är viktigt. Det handlar om mimik, kroppskon att man ser varandra hur man agerar och samtalen vid kaffemaskinen är säkert också viktigt. Det är ting som man har snackat mycket om nu under coronaepidemin att man savnar detta här. Og det är också sånt att coronaepidemien har ført till mye proteksjonisme av rent av nødmessige grunner vil jeg si, altså at man har stengt ned for å hindre smitte. Men i dette lyset av åpenhet og lukkethet og proteksjonisme, hva bør vi ta med oss ut av pandemien når vi etter hvert begynner å åpne opp, og tror du at vi vil vektlegge igjen de verdiene som du snakker om i boken din, åpenhet og ikke gå enda mer tilbake til det mer proteksjonistiske?
Tyvärr så är historien ganska tydlig på den punkten att pandemier brukar göra oss slutna. Därför att virus och bakterier kommer ju någon annanstans ifrån och då känns det tryggt att stänga oss inne och att undvika omvärlden och gärna skylla på någon annan också. Det mest bizarra exemplet var ju när syfilis kom till Europa på 1500-talet och framåt och fransmännen kallade det för den italienska sjukan medan vi i Sverige kallade det för den franska sjukan. Det kanske ni gjorde i Norge också. De gillade ju inte det här och de började tala om det som den spanska sjukan och spanjorerna kallade det för den tyska sjukan och tyskarna kallade det för den polska sjukan. Det är alltid någon annans fel och då är det de vi ska hålla oss borta ifrån. Och tyvärr efter pandemier så brukar det bli mer av protektionism och mer av slutenhet och mer stängda gränser mot migranter och handelsmän. Det som vi borde ta med oss är motsatsen. Vi borde räkna till 10 och försöka undvika att agera på instinkt och inse att jo, att vi reser snabbt över världen, det gör också att ett sånt här virus kan spridas snabbt. Men det gör också att vi kan börja bekämpa det snabbt. Och det är bara genom öppenheten vi gör det. När digerdöden kom, svarta pesten, böldpesten på 1300-talet, då gick det ju långsamt för vi hade inga flygplan. Men det spelade ju ingen roll för hälften av alla europeer dog i alla fall. Sakta men säkert tog det sig in och var kvar i 400 år. Och kanske så många som, som hälften dog av det. Idag, tack vare globalisering, handel, tack vare internet, så kan vi plötsligt samarbeta på alla möjliga vis. Det är så vi kan samarbeta i realtid mellan forskare, sjukhus, läkemedelsbolag om att omringa viruset och börja se det från vår synvinkel och inom ett år börja vaccinera människor. Det är en helt unik utveckling i mänsklighetens historia att det går så snabbt. Det tog 3000 år för polio och smittkoppor, men den här gången så tog det mindre än ett år. Det är ganska imponerande. Och det som har gjort, vi oroar oss över att vi inte haft produktion av skyddsutrustning, ansiktsmasker lokalt och liknande. Nej, men om vi hade haft det lokalt, då hade allt det stängt när våra samhällen stängde. Dels hade det varit dyrare att göra det om vi hade inte haft specialisering och handel kring det hela. Men dessutom, de flesta katastrofer är lokala till sin natur. Och översvämningar, epidemier, krig, det drabbar framförallt koncentrerade områden. Och den här idén om att vi skulle koncentrera våra supply chains, leverans och produktion till geografiska områden är livsfarlig. För det betyder att när katastrofen slår till, då faller allt samman. Det är bara för att vi kan handla med andra delar av världen som vi kan skaffa oss skyddsutrustning och ansiktsmasker trots att vi är i lockdown. Och det gäller alla. Det gäller till och med under en pandemi. Kina drabbades först. De behövde importera 2 miljarder ansiktsmasker, vilket de kunde göra från delar av världen som var öppen då. Sen drabbades vi. Och då kunde vi importera ansiktsmasker från Kina som då hade börjat öppna upp igen. Så min slutsats är, och jag vet att ingen håller med om detta, men min slutsats är om man tittar på fakta och data och statistik. Handel och öppenhet gjorde oss säkra. Och vi måste undvika den här naturliga instinkten till fight or flight som ofta kommer i katastrofsituationer, att vi måste gömma oss eller slåss. Därför att det är inte så man besegrar virus.
Da får jeg si tusen takk til deg, Johan, for i hvert fall å være litt optimistisk på tampen her. Bøkene dine, de finner man vel på nettsiden din, går jeg ut fra. De finnes sikkert også på Amazon og andre steder, i hvert fall den siste boken. Du kan jo holde den opp, så alle kan se hva den, hvordan den ser ut. Sånn, ja.
Den nye pocket-opplagen.
Ja, så bra. Så den boken kan man da få tak i. Og denne samtalen da tatt opp nå i begynnelsen av mai, og vi skal sende den sånn at alle dere som da ser på får se den i opptak. Men som sagt, Johan Nordberg vil være tilgjengelig for å kunne svare på kommentarer som dere eventuelt måtte ha under samtalen og legge inn under, i kommentarfeltet på Facebook for eksempel. Så tusen takk skal dere ha for at dere så på oss, og tusen takk til deg, Johan, for at du var med på samtalen. Samtalen fra Sverige og katten din som klarte å holde ganske god fred, i hvert fall nesten. Så takk skal du ha.
Takk så mye. Jeg skal helse til Sansa også. Takk for i dag.
Da får jeg bare si tusen takk til Johan Nordberg, og takk for at du hørte på dagens episode. Hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du abonnere på sendingene våre. De kommer altså tirsdag og fredag, og det gjør du i podcast-appen din. Hvor du også kan gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene eller tipse andre om podcasten. Vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør i Civita nå i sommer og få invitasjoner til våre digitale arrangementer, så kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt. Gå inn på civita.no, legg inn navn og e-post. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.